Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser, som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat få höra om hur det är att leva som asexuell, att ha arbetat som prostituerad, att vara uppvuxen i Livets ord eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis.
Det är som att träna stenhårt i en viss sport för att man har blivit lovad att vara med i OS om 15 år, och man tränar stenhårt varje dag, och sen så säger de, vi bara skojar, det finns inget OS.
Det här är den andra delen av Niklas berättelse om hur det var att växa upp som medlem i Livets ord tillsammans med sin familj.
Det finns faktiskt inte ens någon sån här sport, så då står man där med 15 år och har tränat, men vad ska man använda det här höjdhoppet till om höjdhopp inte ens finns?
I avsnittet hörs också Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet, om hur Livets ord grundades och vad tron går ut på.
Ja, men det handlar om att nå framgång, att vara liksom, att kunna liksom bli en bra människa och sådär.
Vi pratar också med Vera Lind Lanängen, som är socionom och arbetar vid föreningen Knas Hemma, och som själv vuxit upp i rörelsen Jehovas vittnen. Vi vill veta hur ett barn påverkas av att växa upp i de här typerna av slutna samfund.
Jag menar ju verkligen att de är i riskgrupp, för att det här är ju liksom hederskulturer till att börja med.
Året är 1995 och Niklas är 13 år. Han är ihop med en tjej men börjar må allt sämre. Tillsammans funderar de på att inte längre vara medlemmar i Livets ord.
Om jag och den tjej som jag då hade, som jag levde i synd med eftersom jag pussade, om inte vi bestämde oss för att vi testar att leva i världen, om livet inte skulle funka det här, så skulle vi ta våra liv tillsammans. Självmord var en synd som betyder att man kom till helvetet. Så det var problematiskt. Men jag hade några idéer om hur man skulle kunna dö utan att det blev tekniskt sett självmord.
Samma år bestämmer han sig för att hoppa av helt.
Mina föräldrar accepterade efter ett... Ja, efter lite om och men då. Det var speciellt min mamma som kanske tryckte på och tyckte att det måste få bli så. För att jag var väl ganska bestämd då. Så vi hoppade av sjuan. Jag hade bara hört rykten om olika som hade gjort det förut. Men jag var nog, vad jag visste i alla fall, den första eleven som hyfsat öppet sa att jag skulle sluta för att jag ville sluta. Inte för att jag skulle flytta eller något sånt, utan för att jag, ja, på något sätt så blev jag ju Judas. Liksom, att jag svek, jag blev en avhoppare. Och avhoppare var ju de värsta personer man visste. Det var ja, hemskt att bli en sån, men jag lovar mig själv verkligen att liksom inte bli en som pratade illa om Gud eller något sånt, utan att jag skulle fortsätta egentligen vara frälst, men jag skulle leva i världen då. Om jag inte flyr så dör jag ändå. Alltså, vi levde inte och vi ville testa att leva. Och så fick vi ta konsekvenserna av det. Blev det olidligt så var det bara att dö. Liksom.
Som doktor i religionshistoria har Peter Åkerbäck pratat med många personer som hoppat av livets ord. Vi undrar vad de ger för anledning till att de valt att lämna.
Det finns lite olika skäl till det. En del mår till exempel inte bra av den här höga pressen hela tiden. Man ska delta, man ska vara med och göra saker. En del tycker det blir lite jättejobbigt. Men oftast är det den här när så att säga igen den här lite grann den här tron inte riktigt håller ihop. När skapelseberättelsen om Adam och Eva inte hänger ihop med evolutionen och såna här saker. Det blir liksom såna här, det blir för mycket det som vi kallar för kognitiv dissonans. Man får inte ihop det här. Man kan inte, man börjar tänka på annat sätt, man börjar acceptera vetenskapligt tänkande och såna här saker. Då känner de att det blir fel. Och en del blir jättebesvikna, jättearga och ägnar en stor del av sin tid efteråt att så att säga vilja varna och göra upp med. Och de är kritiska till att de var med, och framförallt självkritiska tror jag, till att man blev lurad in i någonting som man känner sig lurad. Och det är ett ganska naturligt försvar tror jag. Men väldigt många människor också som de är lite svåra att få tag på, med för att de också, de lämnar ju bara och sen går de vidare med sina liv och tycker att okej, det där var ju inte så bra, nu ska jag göra någonting annat här.
Om man ska generalisera så fanns det väl två olika sätt att börja i den nya världen på. Antingen så var man en sån som direkt bara som en kameleont hoppade på det nya och började svära och började leva som en vanlig Svensson. Eller så var man väl en sån som jag var med då, att man intalade sig att man inte skulle bli den här Judas, den här svikaren som en avhoppare som man hade hört talas om och hatade, att man inte blev en sån som svek, utan att man gick och bar sin tro i sitt hjärta och hoppades att man skulle kunna göra nytta även i världen och att man ändå kunde komma tillbaka och så. Det är inte samma typ av systematiska utfrysning på det sättet, utan det är mer psykologiskt, liksom att det är en tragedi och tyngre kanske för dem runt omkring, och helt annorlunda för en vuxen att göra det än för ett barn som jag, för att det var väl nog på många sätt mycket svårare för mina föräldrar än vad det var för mig. Och lite av det här bibliska om den förlorade sonen fanns där också, att man alltid kunde komma tillbaka och få öppna armar och ett välkomnande, att man har hittat hem igen liksom.
Det kan vara ganska svårt att få ihop med
Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria igen.
Ha en djup tro på någonting som går stick i stäv med ett vetenskapligt tänkande. Och det är ju inte rätt i Sverige. Det kan säkert vara lättare i Förenta Staterna där, det är liksom där religionen faktiskt fortfarande har ganska starkt.
Bara ett år efter att Niklas lämnat slutar också hans äldsta lillebror. Därefter slutar flera vänner, och tillsammans fungerar de som varandras terapeuter.
Självklart så processar man ju på olika sätt och olika mycket. Och för mig så tog det väl... Ja, alltså jag hoppade av skolan när jag skulle fylla 14. Och jag brukar tänka att jag på olika sätt var jag i någon mellanvärld i ett antal år därefter. Jag kände mig inte hemma i världen och jag kände mig inte... uppenbarligen inte hemma i gemenskapen på Livets Ord heller, utan man var konstig liksom, och man var annorlunda och man hade ju helt andra erfarenheter än vad världens människor hade, alltså man kände sig konstig och inte helt hemmahörande någonstans, plus också då det inre, speciellt att där så var jag, kände mig väl ganska förvirrad kan man ju säga. Jag kände mig ensam. Jag kände att människor var hjärntvättade, hade man ju lärt sig också, men jag kände väl det. Jag var väl övertygad om det också. Jag tyckte att folk bara följde strömmen hela tiden utan att behöva tänka efter. Medan jag ju, det enda jag hade behövt göra i livet var att försöka tänka efter och försöka förstå gott och ont och alla de här sakerna. Medan många andra verkade leva så bekymmersfritt. Och där var det ju ett antal år då, den sena tonåren och så, där jag, ja, jag var bortkopplad från verkligheten. Jag var ju något, jag vet inte, någon blandning mellan någon typ av narcissism och relativism och något liksom permanent dissociativt tillstånd där jag inte kände att någonting fanns eller var sant eller att allt var fejk. Ja, det var en period där i alla fall, ett antal år.
Så hur påverkas man då som barn? Vi hör socionom Vera Lind Lanängen.
Alltså det påverkar ju allt. Och det är det som är så svårt att förstå, tror jag, för utomstående. För saken är att det här är ju liksom en helt annan kultur. Så att, jag menar, när de här lämnar de här samfunden så måste ju de integreras in i samhället. Alltså, och det kan ju vara på så många olika sätt. Det kan vara, de har inte ens fått kunskap om grundläggande institutioner i samhället, liksom. De kan inte vissa kulturella koder för de har varit så liksom avskärmade. Ta till exempel Maranata i en sån där sekt också, som är liksom rent geografiskt avskuren. De liksom, det är ju svenska amischer. De är liksom, har också friskolor som för att just avskärma barnen geografiskt. Så att det här påverkar ju liksom dels att de får svårt att liksom komma in i samhället för att de har helt enkelt vuxit upp i en bubbla. Men sen gör det ju också att det finns den här överhängande stressen som leder till posttraumatisk stress eller religiös traumasyndrom som man också kallar det för. Och det här hänger ju med så långt upp i, liksom, det tar många, många år att bli av med. Och liksom bara en sån sak som att till exempel för många för detta jehovavittnen kan det vara fortfarande jobbigt att käka blodmat efter att man har lämnat. Bara för att det sitter så djupt i dem. Så att det är så svårt att förklara för någon som är utanför för att det är så profound. Det är så liksom, i grunden. Du har inte ens riktigt vuxit upp i Sverige. Du har vuxit upp i ett parallellsamhälle.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
För Niklas ska det gå mer än 10 år innan han börjar känna sig glad i sitt liv igen. Då är han 25 år gammal.
Jag kommer ihåg ett speciellt tillfälle när jag liksom insåg då att jag börjar bli lycklig. Jag börjar leva livet. Och det är ju väldigt sent också. Så på många sätt var jag ju brådmogen. Verkligen, det har jag nog alltid varit på vissa plan. Och på andra sätt var jag ju långt efter. Och då blir man ju också cementerad som annorlunda. Ja, sen så exakt vad det har satt för spår och så. Så återigen då handlar det om alla de här småbitarna som man lärde sig. Att alltid ha en domare liksom, som ser allting. Att ha Gud eller djävulen som kan läsa ens tankar och plantera saker i ens huvud. Och att det finns andar som kan ta över en. Och att det är det här eviga kriget med Gud och djävulen i allting då. Att antingen är gott eller ont, som Ulf Ekman sa, utan mellanting. Det påverkar en oerhört mycket och det är jättesvårt att ta sig ur, om man nu ska säga så. Eller att liksom komma ur det tänket, så att säga. Sen också så är det klart att jättemycket av hur man uppfattade sig själv, det här oerhört speciella, utvalda, att vi var så nödvändiga för Gud. Det är ju som att träna stenhårt i en viss sport för att man har blivit lovad att vara med i OS om 15 år och man tränar stenhårt varje dag och sen så säger de, vi bara skojar, det finns inget OS. Det finns faktiskt inte ens någon sån här sport. Så då står man där med 15 år och har tränat, men vad ska man använda det här höjdhoppet till om höjdhopp inte ens finns?
Och det är det som är så svårt när du har blivit det som barn redan.
Vi hör Vera-Lin Laningen igen.
För du har ingenting riktigt att jämföra med. Det är lite lättare om du har gått med i vuxen ålder. För du kan ändå någonstans erinra att, vänta nu, hur var det innan? Du har någonting ändå liksom kontrastera emot, men har du vuxit upp i det så är det här, ja men det är det du har vuxit upp i. Det är liksom lika svårt för oss i Sverige att föreställa sig kanske hur man tänker i förstå en komplex kultur i ett helt annat land, för att vi har vuxit upp på vårt sätt och vi har våra kulturella preferenser. Och då kan det bli, alltså det går ju såklart att lära sig, men det kan vara svårt att förstå vissa saker. Och det är samma sak här liksom.
Det är ju lite som att vara med i ett Big Brother-hus eller en Truman Show eller någonting där allting är så tydligt. Det är så tydligt vad som är rätt och vad som är fel. Och man har lärt sig ett poängsystem och sen så är det bara, nej, det fanns inte. Nu får du klara dig själv. Så på så vis så får man väl kanske vara, man får förlika sig med tanken. Eller man får helt enkelt vara ödmjuk nog och inse att den här sektskadan, den finns kvar. Till olika grad, absolut. Man får ju försöka se saker för vad det är och försöka se sig själv utifrån också och bli självmedveten i när någonting härstammar från sektuppfostran. Så är ju livet att man ibland, så i alla fall jag, att jag ibland kan tänka att oj, nu är jag lik min pappa, eller oj, det där kommer från det och det. Och man försöker förstå saker. Och det är samma där, att människor olika förstår, bryr sig olika mycket om och försöker förstå de här bitarna. Så det tar ju olika tid. Och jag kan ju tycka såklart, som har varit intresserad av det här nu de senaste typ 20 åren, så har jag sett väldigt, väldigt mycket dokumentärer och läst mycket böcker och lyssnat på poddar och så om andra som har varit inne i slutna sammanhang. Och jag kan ju se väldigt många återkommande mönster. Och någonting som väl är rätt uppenbart också är att de som är ganska nyligen tycker sig ha kommit till olika insikter, de har ju ofta en bit kvar.
Ja, alltså jag skulle säga att det tar tid. För att det är liksom lite att hamna tillbaka på ruta ett. För det blir så här, okej, vem är jag nu då? Vad tycker jag nu? Vad känner jag nu? Så alla de här liksom stora existentiella frågorna får ju du liksom ställa dig på nytt. Och ta en sån här sak bara som, om du har vuxit upp med tanken att nej, men du kommer inte dö. Du kommer bara liksom sova och så kommer du vakna upp och du kommer hamna i paradis på jorden eller i himlen eller vad det nu är. Och sen inser jag som vuxen att okej, vänta nu, just det, då kanske jag kommer dö. Ja. Det är en ganska tung tanke att få sådär som hinkar över sig som vuxen. Och liksom seder och så kulturella koder som du kanske inte riktigt har lärt. Och saken är ju också att omgivningen förstår ju inte allt det här. Att hej, du har inte vuxit upp med de här koderna, du kanske inte förstår de här sakerna. Vilket kan göra att man kan uppleva som kanske lite annorlunda, lite konstigt i vissa fall. Så att vad som behövs är egentligen tid och humor, typ så.
Så här med backspegel så tycker jag att det finns många gemensamma mekanismer från flertalet andra slutna sammanhang som jag har lärt mig mer om då under åren. Eftersom jag har varit så intresserad så har det varit helt naturligt för mig att läsa på och se dokumentärer om allt från Daesh till Nordkorea och olika religioner och så då. Och Det är många olika av de mekanismerna som jag känner igen. Hela vi mot dem, extremismen, allt det här med att kritiskt tänkande är från djävulen och att ifrågasättande var upprorets ande som var Isabels ande. Och att inte låta hjärnan stå i vägen för hjärtat, att känna sig speciell, utvald av Gud, att vi förstod bättre än många andra, att vi hade sett igenom liksom det här ruttna systemet här i Sverige av att media styrde människor, att det fanns en hjärntvätt i socialism och så vidare som vi då stod utanför, och vi var smarta nog att förstå medan andra människor var korkade myror liksom, som bara jobbar för sina skattepengar till staten.
Ut med en massa ungar, va? Med klädda i alla möjliga kläder och sen uppträda på torget där. Och så
vi hör rösten till Ulf Ekman, grundaren av Livets Ord, på en ljudupptagning som Niklas har försett oss med inför den här intervjun.
Det är ett ansvar att du ser till så att barnen får nå de förlorade, va? Om du inte gör det så...
Sen var ju hela biten med att Ulf var den han var, var stort. För det första så var han ju så nära Gud att han kunde... han hade så många fler superkrafter, eller vad man ska säga, än vad vi hade. Han kunde så snabbt känna vad folk kände. Han kunde profetera in i framtiden. Han hade en analytisk förmåga som ju Gud hjälpte honom med. Och exakt var hans gränser gick, det visste man ju inte. Vi visste ju att andra pastorer kunde återuppväcka döda och hela döda, döende sjuka och så. Så att exakt vad Ulf kunde och inte var ju jättesvårt att bedöma. Men det var en häftig grej att han var hos oss och att jag kunde sitta och titta på honom. Liksom, och att han kunde plötsligt gå förbi i kafeterian eller så. Att det är ungefär samma känsla som när en liten pojke idag plötsligt står bredvid en stor mäktig Zlatan. Han var trots allt kändis och han var omtyckt i USA och han var liksom en av oss. Han var vår ledare. Det var man överlag extremt stolt över. Sen så små saker också har jag många gånger reagerat på. Jag skulle kunna ta jättemånga exempel, men jag tar ett. Och det är någonting som jag känner igen från när jag har till exempel varit i Kina och Iran och sett dokumentärer från Nordkorea eller så. Att i Livets Ord så av någon anledning så satte nästan alla familjer upp bilder på Ulf Ekman och Birgitta. Man fick en sån årlig bild som vi hade på kylskåpet. De flesta hade den nog på kylskåpet. Och det såg man i väldigt många familjer. Just liksom bilden på ledaren som alltid var all närvarande och såg på en där. Sen fanns det många andra små bitar förutom den här extremismen som jag tjatar om, att allt var antingen från Gud eller från djävulen, antingen gott eller ont. Så var det också liksom det här angiveriet, att man skulle rapportera till ledarna om man såg fel och så. Så att man tillsammans kunde leda folk rätt.
Det har alltså gått över 25 år sedan Niklas lämnade samfundet. Vi undrar om något har förändrats och hur Livets Ord ser ut idag. Peter Åkerbäck igen.
Men sen är det generellt sett inte jättemånga ungdomar idag som är intresserade av att komma i de här rörelserna. Även Livets Ord måste satsa stenhårt på att få människor att bilda familjer och få barn som stannar kvar. För om du tittar på Sverige idag, alltså vi är extremt individualister, sysslar med kritiskt tänkande och frågasätter allt. Jättesvårt för dem att missionera. Jag tänker så här. När Livets Ord kom så framstod de som väldigt annorlunda. Det här var någonting som man ganska snabbt förstod inom Livets Ord. Och Ulf Ekman förstod det. Och han kämpade väldigt, väldigt länge och mycket för att Livets Ord skulle bli en del av den svenska kristenheten, som han uttrycker. Och den här rörelsen har lyckats på ganska kort tid. Man tänker att mormonerna har funnits i jättelång tid och den här har funnits sedan 80-talet. Så har man lyckats förändra, man har tagit bort väldigt mycket av det som var drastiskt i början. Man har förändrat mycket och man har mer och mer så att säga blivit en del, ett svenskt samfund som på ganska kort tid inte längre är så särskilt, skiljer sig så mycket som de gjorde från början. Det är någonting som man som religionsforskare är lite fascinerad av. Det brukar inte gå så fort. Men här fanns en medveten strategi att bli en i mängden, så att säga. Det är lite fascinerande.
Och en parallell som är enkel att dra just nu är hela biten med Trump. Jag har varit otroligt intresserad de senaste 5-6 åren. Jag jobbade på plats och har varit nära hela Trump-teamet och så. Och från allra första början så kändes det som att det var det här. Det var många trick tagna från den här boken att göra sig till en messiasfigur. Och där har man ju de senaste åren, jag har sett så många som kanske från början var lite misstänksamma mot honom och tänkte att ja, han är åtminstone bättre än Hillary och ingen är perfekt och han är i alla fall mot abort och islam och för stor invandring och sådana saker som ofta i USA då klassas som kristna värderingar och så. Men sen med tiden så har ju de här Trump-supporterna blivit mer och mer investerade och har känt sig att det har varit ett pris att betala och att vara offentlig med sitt stöd av Trump. Så då har de ju känt sig förföljda och missförstådda och mycket sånt här som vi i Livets Ord kände oss när vi växte upp där. Och att Trump sen liksom har behandlats illa av media och att alla är emot honom och att många då som supportar honom tycker att media förvränger allt han säger. Och allt det där är också väldigt likt det som Ulf kände och som många av oss kristna som växte upp i det kristna har känt då. Att man, eftersom man har sanningen, eftersom man går emot det onda etablissemanget och så blir man motarbetad därför. Och det är hela den här förljugna anden i världen som är emot. Och de har ju Trump blivit en stor ledare för då.
Niklas ser inte att det finns några större risker med Livets Ord som rörelse i den bemärkelse att det leder till någon radikalisering. Men däremot finns det individer som kan komma till skada.
Sen är det klart att all form av åsikts- och religionsfrihet kommer med ett pris och kan ge konsekvenser man bör vara medveten om. Det är trots allt då flera tusen elever som har gått på Livets Ords flera skolor och kunde vi se statistik på hur många av dem, i synnerhet de som är födda på 70-, 80-, 90-talet som har haft svårt på grund av sin uppväxt och som tycker att det är en ständig kamp och så tror jag att frukten från det trädet, för att ha en biblisk parallell, skulle se ganska rutten ut. Det är många, många, många som har mått dåligt och som inte skulle sätta sina egna barn i en liknande skola. Och det är väl egentligen det tydligaste beviset för att någonting gick väldigt, väldigt fel. Sen vad gäller risk för samhället så handlar ju allting också om de vill stanna kvar eller om de vill byta värld. På individnivå så kommer ju skadorna först kanske när man försöker gå från Livets Ord till att leva i världen.
Ja, det är ju inte en fråga om att det råder extrem psykisk ohälsa. Alltså jag menar, det är inte ovanligt med liksom, att de här avhopparna blir suicida eller får som sagt posttraumatisk stress som i sin tur leder till andra komplikationer, riskbeteenden, självdestruktiva beteenden. Vad mer? Ja, depression givetvis, den säger väl sig själv, tänker jag. Så att ätstörningar finns det också exempel på och så vidare. Så att jag skulle säga att mer, det beror ju på vad man jämför med givetvis. Och liksom, jag vet inte hur det ser ut för offer från krigszoner och så vidare. Men det är ingen snack om att det råder en extrem utbredd psykisk ohälsa bland dessa. Det råder ju ingen tvivel om. Och det är någonting alla måste gå igenom. Och det bästa sättet att motverka den här psykiska ohälsan, skulle jag säga, är att första steget är att träffa andra avhoppare.
Så vad finns det då för råd till barn och unga i liknande situationer? Niklas kände att han saknade någon utifrån som han kunde ställa frågor till.
Istället för att få förmaningar och få tydliga svar om vad som var rätt och fel och att jag skulle skärpa mig, så vill jag liksom kunna lufta lite frågor och funderingar så. Så jag lovar mig som ung att jag skulle vara den typen av person i mitt liv. Så jag förstår de experter som säger att man bör inte försöka argumentera, men man ska inte skicka liksom länkar och bevis och vara alldeles för logisk, för det uppfattas oftast som attacker. Den som är instängd och känner sig missförstådd och så, den tar det som attacker och blir därför ännu mer instängd. Jag tror på det, men sen samtidigt så tror jag ju absolut inte på att man ska stänga av helt. En som är radikaliserad blir ju inte mindre radikaliserad för att vi dömer den som radikaliserad. Man måste försöka, åtminstone försöka öppna upp så att personen som egentligen bara har en verklighet vet att det finns fler alternativ av verklighetsuppfattningar, så att den själv kan göra ett val av vilken verklighet den tror på.
Niklas har även fått kontakt från många andra avhoppare efter att han själv lämnade.
Och jag har fått så många livsöden berättade för mig om människor som har gått ner sig i allt möjligt, som har tagit väldigt, väldigt tuffa vägar i livet. Vissa som har tagit sina liv. Och då blir det ju varje gång väldigt tydligt och återigen uppenbart där, men känslomässigt, att det här är ett svårt ämne och det är oerhört svårt att förstå för utomstående, absolut. Men det är viktigt att vi som har varit med om det, att vi försöker berätta våra erfarenheter så att den lilla Niklas som eventuellt skulle kunna lyssna på det här kan förstå att han inte är ensam.
Det här var säsongens sista avsnitt. Vill du komma i kontakt med oss som gör dokumentära berättelser? Maila till kunskapsstudion@gmail.com. Och vi vill även rikta ett stort tack till alla ni som lyssnar. Och glöm inte att alla avsnitt och säsonger finns ute helt gratis på Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.